Då kan vi slå upp texten i Judas brev, sista två verserna där. Jag läser ifrån vers 17. Men predikan kommer jag att utgå ifrån de två sista, vers 24 och 25. Så, Judas brev, vers 17. Men ni, mina älskade, ska komma ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. De sa till er, i den sista tiden kommer hånfulla människor som drivs av sina gudlösa begär. Det är sådana som skapar splittring, oandliga människor som inte har anden. Men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den helige ande. Håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Mot dem som tvivlar ska ni vara barmhärtiga. Andra ska ni rädda genom att rycka dem ur elden. Och andra ska ni vara barmhärtiga mot. Fast med fruktan så att ni avskyr till och med deras kläder som är nedsmutsade av köttet. Han som har makt att bevara er från fall. Och föra fram er fläckfria och jublande inför sin härlighet. Den enda guden. Vår frälsare. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom tillhör ära, majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. Då, älskade vänner, går vi in i den sista texten i Judas brev. Och vilken text det är. Vi har ju flera gånger lagt märke till hur väl komponerat brevet är i olika triader och i olika kraftfulla illustrationer. Och när vi nu tittar på avslutningen så ser vi att Judas knyter ihop brevet på ett så vackert sätt. Han avslutar i samma tanke som han inledde brevet med. Och jag ska erkänna att jag har haft väldigt svårt att förbereda en predikan utifrån den här texten, eftersom det här är en av mina favorittexter i hela Bibeln. Jag älskar den här texten och det har liksom varit en sorts livstext för mig. Den är så rik på innehåll. Vi skulle utan vidare, tror jag, kunna fylla ett år av predikningar utifrån de här två verserna. Vilket för övrigt är en tanke som jag allvarligt har övervägt. Men den är så stor, den är så full av innebörd. Så vad ska jag lyfta fram nu om jag får en enda chans på mig? Ja, det blir lite av varje här. Därför blir den här predikan förmodligen lite rörigare än vanligt. Jag skulle vilja ta en stund att först ge några inledande tankar innan vi till sist hänger upp återstoden av predikan på två punkter då. Men låt oss börja med att lägga märke till att Judas brev börjar och slutar med tanken på att Gud är den som bevarar sina heliga från fall. Gud är den som bevarar sina heliga från att falla. I första versen säger han. Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror, till dem som är kallade och älskade i Gud Fadern och bevarade i Jesus Kristus. Han börjar med att säga att vi är kallade och älskade och bevarade i Jesus Kristus. Judas börjar alltså i tanken att Guds kärlek uttrycker sig så att han kallar ett folk ut ur död, ut ur slaveri, avguderi och otro, bort från det, och han kallar dem till sig själv. Och de som han kallar bevarar han. Det här är exakt samma sak som Paulus undervisar till exempel. Gud bevarar de han kallar. Ingen enda går förlorad. Första Korinthierbrevet kapitel 1, vers 8 och 9. Första Korinthierbrevet 1, 8 och 9. säger så här. Han ska också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Så de som Gud kallar kommer också att styrkas och bevaras till den sista dagen. Guds löfte att bevara sina heliga är en del i hans kallelse. Det är det Judas lyfter fram i vers 24. Och så har vi förstås Paulus ord i Romarbrevet 8:30. Vi kan inte prata om det här utan att läsa Romarbrevet 8:30. Som säger, och de som han har förutbestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Ingen, vänner, av de som han har kallat kommer att gå förlorad. Nej, alla ska bevaras. Det är vad Judas undervisar, det är vad Paulus undervisar. Och vi ska se om en stund att det är också vad Jesus undervisar. Så i både brevets inledning och avslutning står Judas slår fast att Gud bevarar de som tillhör honom. Men däremellan är brevet fullt av varningar och förmaningar. Han varnar för de falska bröder som har nästlats in i församlingen. Det vill säga bröder som, eller falska bröder som utger sig från att vara kristna, men som förvränger Guds nåd till omoral. Och som kommer att få sitt straff i evig eld. Så han varnar alltså för sådana som bekänner sig som kristna, men som inte är kallade av Gud och därför inte heller bevarade. Och Judas ger flera markörer på hur vi kan känna igen dem. Men han säger i inledningen som en sorts rubrik att de mer och mer finner Kristus användbar för sina syften, för den omoral som de vill utöva, snarare än att de vill underordna sig Kristus som den Herre som han är. De älskar inte Guds nåd för att Gud är den som har gett den och för den skönhet som den har i sig själv. Utan de älskar Guds nåd för att de kan förvränga den för sina egna syften. Och poängen här är att våra liv, alltså våra liv i allmänhet, men vårt andliga liv i synnerhet, är Guds verk från början till slut. Det andliga liv vi har är ingenting vi har i oss själva. Gud gav oss liv. Han kom utifrån. Gav oss liv. Medan vi var döda i våra överträdelser och synder. Vi hade inget andligt liv. Vi var levande döda. Vi var zombier som vandrade runt. Utan andligt liv. Och medan vi var döda. Sände Gud sin ande. Som födde oss på nytt. Och gjorde oss levande. Det är något som Gud gav oss. Det är något som kom utifrån. Vi har liv eftersom Gud har gett oss sin ande och fött oss på nytt. Därför har våra ögon öppnats och vi kan tro på Kristus och vi kan förenas med honom. Så att allt som tillhör honom också kan bli vårt genom den heliga ande. Alltså vårt liv är Kristi liv. Det är helt avhängigt honom genom den heliga ande. Och för all tydlighets skull, den som ger allt detta är alltså Gud. Det är ingenting vi producerar i oss själva. Det är ett främmande liv för oss. Gud har förutbestämt oss, som Paulus säger i Romarbrevet 8:30. Han har kallat oss, han har förklarat oss rättfärdiga och han ska förhärliga oss. Allt är Guds verk. Allt är Guds verk. Jag har inte bidragit någonting till att jag blev född. Inte sant? Det vore ju en logisk omöjlighet. Jag kan inte vara och inte vara på samma gång. Jag kan inte bidra till min egen existens. Jag har inte gjort någonting för att existera. Det bara gavs åt mig. Och på samma sätt har jag inte heller bidragit någonting till att Gud fortsätter att ge andligt liv åt mig dag efter dag. Det är på grund av Guds ande som jag är en kristen. Jag har varken orsakat det själv eller jag har varken bevarat anden i mig. Det är någonting som Gud ger mig dag efter dag. Och faktum är att om det vore upp till mig att bevara mig själv som kristen, så skulle jag inte klara mig en enda dag. Det är för att mina fiender, köttet och världen och Satan, är allt för starka. De skulle omedelbart övertyga mig om att jag skulle klara mig bättre som min egen herre och frälsare. Jag har ingen som helst tvekan om det. Om min trofasthet till Kristus är någonting som jag måste producera själv, skulle jag omedelbart falla bort, eftersom det är någonting som bara ges genom den helige ande. Det är överhuvudtaget ingenting som jag ens skulle kunna, om jag hade världens samlade viljestyrka, skulle jag aldrig kunna producera den typen av frukt. Det är som att försöka spela musik med färgen blå. Eller det är som att cykla med en godnattsaga. Det är det är olika grejer. All min trofasthet, den trofasthet som nu finns, är andens verk. Så att äran av allt gott som kommer ur mitt liv helt och hållet tillhör Gud och bara Gud. Ingen ska peka på mig på den sista dagen och säga: det där gjorde du bra. Därför att allt kommer från Gud. Någon ska peka på mig på den sista dagen och säga: vilken frälsare du har. Vilken Gud du har. Wow! Alltså, han i sin trofasthet, som Paulus säger i första Korintherbrevet, styrker mig ända till slutet. Okej, det är några inledande tankar om det tema som Judas ramar in sitt brev med. Nu skulle jag vilja närma mig texten en smula. Men innan vi kommer till vad den faktiskt säger, så måste jag säga någonting om vad det är för en sorts text. För att det vi har framför oss är en doxologi. En doxologi. Doxologi är ett sammansatt ord som kommer från doxa, som betyder ära eller härlighet, och logi, som betyder ord. Så det är ett ord av ära. En lovprisning som är riktad till Gud. Så det är en viss skillnad i Bibeln mellan doxologier och välsignelse. De påminner om varandra, men det är en viss skillnad. Därför att det är en skillnad i riktning. Doxologi går från oss till Gud. Och en välsignelse går från Gud till oss. Men de påminner om varandra ändå. Och när det gäller doxologier så finns det en tumregel i hur de fungerar. De brukar börja med att tala om någonting som Gud har gjort eller någonting som Gud ska göra, och sedan tillskriver de attribut hos Gud som kommer till uttryck i vad Gud har gjort. Hänger ni med? Man kan till exempel säga: till honom som adopterar smutsiga och upproriska barn in i sin familj, honom tillhör barmhärtighet och gränslös godhet. Alltså, vi lovprisar Gud för någonting som han har gjort, och sen lovprisar vi Gud för de attribut som kommer till uttryck genom det som han har gjort. Och så när han adopterar upproriska, smutsiga barn, så är det ett uttryck för hans barmhärtighet, hans godhet. Okej, då läser vi Judas 24 igen. Han som har makt att bevara er från fall och föra fram er fläckfria och jublande inför sin härlighet, den enda guden, vår frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre, honom tillhör ära, majestät, välde och makt, före all tid, nu och i all evighet. Amen. Så Judas uttrycker alltså sin förundran över tre saker här. Dels att Gud bevarar oss från fall, som vi redan har varit inne på lite grann. Dels att han framställer oss fläckfria inför sin härlighet. Och dels att han framställer oss jublande inför sin härlighet. Och sen fortsätter han att säga att de attribut hos Gud som kommer till uttryck i de här tre handlingarna är Guds ära, majestät, välde och makt. Från all tid, nu och i all evighet. Så det är vad som krävs av Gud för att bevara oss till den sista dagen. Guds ära, majestät, välde och makt. Det liksom investeras in i att bevara hans heliga till den sista dagen. Så vi har två komponenter kan man säga i den här doxologin. Precis som i många andra. Vi har vad Gud gör och vad Gud är. Vad Gud gör och vad Gud är. Och idag så hinner vi egentligen bara titta på den första av de här komponenterna. Vad Gud gör. Och det är smärtsamt. För det finns så mycket att säga om vad Gud är. Som är orsaken till allt det här. Men jag får inte ihop det med tiden. Så jag tänker alltså ägna resten av predikan åt två punkter. Först ska vi se att Gud bevarar oss. Och sen ska vi se att Gud framställer oss. Så Gud bevarar oss och Gud framställer oss. Punkt nummer ett. Texten säger att han har makt att bevara oss från fall. Och om det inte har framgått än så vill jag påstå att det här ligger helt i linje med Nya Testamentets övriga undervisning. I Johannes 6 och 37. Slå gärna upp den. Johannes 6 och 37. Det är på sidan 1581. Där säger Jesus: alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Så han talar om det folk som Fadern har gett sonen. Fadern har utvalt innan världens grund blev lagd de som han vill ge åt sonen. Alla som Fadern ger åt sonen, de kommer till sonen. Och sen kommer vi till vers 39. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla de som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den yttersta dagen. Så Fadern utväljer, ger åt sonen, och sonen bevarar dem och låter dem uppstå på den yttersta dagen. Och sen har vi vers 40. Ja, detta är min fars vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Så du hör hur ingen faller mellan stolarna. Jesus talar om var och en som han ska låta uppstå på den yttersta dagen. Alla som tror på honom har evigt liv och kommer att uppstå på den yttersta dagen. Och han säger något liknande i vers 44. Ingen kan komma till mig om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Budskapet här är inte alls svårt att förstå. Alla som Fadern utväljer ger han åt sonen. Alla som han ger åt sonen ser sonen. Alla som ser sonen tror på sonen. Alla som tror på sonen tar sonen emot. Och alla som sonen tar emot bevarar han. Och alla som han bevarar låter han uppstå på den yttersta dagen. När det står att Gud har makt, om vi går tillbaka till Judas, i inledningen av versen här, så är det inte ett påstående att Gud har auktoritet eller Gud har rätt, även om man har det. Makt här är ett påstående om Guds kraft. Guds muskler liksom. Gud är sin egen armé. Han har makt att göra verklighet av precis vad han vill. Han sitter inte och önskar och hoppas att alla omständigheter ska stämma så att hans önskan på något sätt kan slå in. Nej, han har makt att verkställa allt som han har bestämt. Andra Korinthierbrevet 9:8 säger så här: och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt, så att ni kan ge i överflöd och till varje gott verk. Alltså han har makt att ge nåd i överflöd. Vilket budskap! Han har makt att ge nåd i överflöd. Även om vi syndar är han mäktig att ge nåd som överflödar, så att nåden täcker varje synd. Efesierbrevet 3:20, en annan doxologi. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Alltså texten lämnar ingen tvekan. Gud är mäktig att låta nåden överflöda. Och han är mäktig att göra långt mer än vi ens kan föreställa oss. Guds allmakt innebär att vi inte har någonting att frukta. Han är inte bara god och han är inte bara välvillig. Han har också makt att göra verklighet av alla sina goda, välvilliga planer. Vi kan vila i hans makt. Han är mäktig att bevara oss. Att bevara oss. Det grekiska ordet för bevara kommer från militären. Det betyder att bevaka. Han vaktar oss. Judas liksom målar en bild. Och han säger att vi är i säkert förvar när fienden attackerar. För vi har en mäktig Gud som håller vakt så att vi inte faller. Ja, det leder oss vidare till nästa ord. Han är mäktig att bevara oss från fall. Han står som en mur och vaktar. Och det är anmärkningsvärt eftersom nästan genom hela brevet så har han ju gett kännetecken på falska bröder. Och han har gett exempel på hur människor i Israels folk har fallit. Hur människor utanför Israels folk har fallit. Och han har till och med talat om änglar som har fallit. Det är helt rimligt att när man hör Judas kraftfulla varningar, kraftfulla brev, när man hör det brevet läsas upp och när man hör det förklaras, så är det helt rimligt att man blir orolig. Att man tänker, kommer jag att falla? Det här är stora saker. Kommer jag liksom att bli uppsvept i det här? Vem är jag att stå emot Satans alla attacker? Och då inte i meningen, kommer jag att falla liksom för den här synden igen som jag försöker att kämpa mot och övervinna? Nej, kommer jag att falla som falla bort från tron? Kommer jag att upphöra att vara en kristen? Kommer jag att bli en apostat, en avfällning? Då säger Judas, nej. Gud är mäktig att bevara dig från fall. Han har gett dig ett nytt hjärta. Han har gett dig nytt liv. Han har gett dig sin helige ande. Och han kommer att bevara dig genom allt till den yttersta dagen. Jesus säger i Johannes 10:27: mina får lyssnar till min röst. Och jag känner dem. Och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som har gett dem är större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Kan det bli tydligare än så? Min far som har gett dem är större än allt. Han har makt. Alltså. Ja. Filipperbrevet 1:6. Han som har börjat ett gott verk i er ska också fullborda det till Kristi Jesu dag. Kristus kommer inte att släppa taget. Fadern kommer inte att släppa taget. Och ingen är kraftfull nog att tvinga fadern eller sonen. Så när vi syndar, vi kan påminna oss om Luthers ord. Det är inte Bibelns ord, det är Luthers ord. Men det är bra. När vi syndar så kan vi säga till djävulen: om du har något att kräva hos mig så kan du gå till min frälsare. För jag är förenad med honom. Och han är mäktig att betala tillbaka. Alltså det handlar inte om oss ytterst sett. Det handlar om den som har räddat oss. Och ingen är större än fader. Och därför kan vi veta att han som har börjat ett gott verk i oss också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är inget lotteri. Han ska göra det. För att det går tillbaka till vem han är. Avfällingar i Israel föll och avfällingar i Sodom och Gomorra föll och avfällingar i församlingen föll, ser vi ju. Men sanna troende som är älskade, som är kallade, de kommer alltid att bevaras och framställas fläckfria och jublande inför hans härlighet. Och det leder oss vidare till nästa punkt. Vi har sett att Gud bevarar oss och vi går vidare nu och ser att Gud framställer oss. Och jag säger framställer därför att jag uppfattar det vara en mer ordagrann översättning. Och jag tycker den fångar exakt vad Judas är ute efter det här. Alla andra svenska översättningar säger ställa. Men den här som vi har läst nu, han säger föra fram er. Och jag tycker det är lite tråkigt. För jag fattar inte varför man har valt en sån översättning. Framställa, jag tycker det är ett jättebra ord. Gud framställer oss. Just nu står vi i nåden, enligt Romarbrevet 5. Men en dag ska vi stå i härlighet. Och vi ska stå, alltså det är motsatsen till falla. Han bevarar oss från fall. Och istället från att falla så framställer han oss inför sin härlighet. Vi kommer att stå till slutet eftersom Gud vakar över oss. Kom ihåg första Johannesbrevet, andra kapitlet, vers 19. Vi vet att vissa faller. Vi har läst om det i Judasbrev. Vad ska vi säga om dem? Klarade Gud inte att bevara dem ändå? Och Johannes svarar på frågan, första Johannes 2:19. De har gått ut från oss. Alltså de är inte kvar i församlingen längre. De har gått ut från oss. Men de hörde aldrig till oss. Hade de hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men det skulle visa sig att alla inte hör till oss. När någon lämnar tron, menar Johannes då, är det ett tecken på att de aldrig hörde till Kristus från första början. Därför är det värdefullt när man döper någon till exempel. Och när man gör någon till medlem i församlingen att det får gå lite tid. Att man lär känna dem. Att man liksom lär sig att se frukten i deras liv. Vi behöver först lära känna varandra. Innan vi kan säga någonting meningsfullt om den andres andliga tillstånd. Som Jesus kallar oss att bedöma. Men Judas talar inte här om att stå inför Guds härlighet i vårt nuvarande liv. Han talar om den yttersta dagen. Han säger att Gud ska bevara oss. Till den dagen och där ska han framställa oss inför sin härlighet. Och sen kommer något intressant. Han säger nämligen att Gud ska framställa oss jublande. Jublande. Det är ju intressant eftersom vi har ju flera exempel i Bibeln på personer som har fått se någonting av Guds härlighet. Och det tycks alltid ha varit en traumatisk upplevelse. Jesaja, när han säger jag såg Gud, så faller han ner liksom och ropar verop, ropar en sorts förbannelse över sig själv för att han är så oren och han har orena läppar. Han eller tillhör ett folk med orena läppar. Och vi ser Hesekiel, han faller ner som om han vore död. Habakkuk säger, av någon anledning så minns jag det på engelska, han säger rottenness filled my bones, liksom att det var som benen ruttnar. Han har ingen kraft, han bara sjunker ihop. Han har ingenting att stå med. Och vi läser i Uppenbarelseboken att Johannes, när han får se den förhärligade Kristus, han faller ner som en död. Det verkar vara en upplevelse som inte ens kan kallas för skrämmande. Den går liksom djupare än att kallas för skrämmande. Ibland hör vi om predikanter som påstår att de har sett Gud i sin härlighet. Jag har läst flera böcker om det. Liksom. Predikanter som säger, som berättar om olika visioner de har haft. Och de säger, jag har sett Gud. Och vi har pratat med varandra. Och liksom, han har skickat tillbaka mig. En del säger att de har dött och kommit tillbaka. Men vänner, det stämmer inte med vad Bibeln undervisar. De kan liksom inte stå och snacka med... Vad är det för prat liksom? Att man ska stå och konversera med Gud och han ska säga du ska göra det här, du ska göra det här och så skickar han tillbaka. Det stämmer inte alls med vad vi läser i Guds eget ord. Alltså, när en troende står inför Gud faller han ner i absolut skräck eftersom han blir fruktansvärt och smärtsamt påmind om sin egen syndfullhet, sin egen orenhet. Ingen syndare kan stå inför Gud. Och när vi läser ytterst sett i Uppenbarelseboken 21 så blir det jättetydligt. Aldrig, Uppenbarelseboken 21 och 27, aldrig ska något orent komma in i staden. Och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn. Utan bara de som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Och sen nästa kapitel, 22 och 15. Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets städ och får komma in genom portarna till staden. Men utanför är hundarna, okkultisterna, de sexuellt omoraliska, mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och ägnar sig åt den. Så innanför är de som har tvättats rena och utanför är de som lever i sin synd. De kan inte stå inför Gud. Men här säger Judas att vi ska framställas jublande. Jublande! Det verkar inte finnas ett uns av den här terroriserande fruktan. Jublande. Varför då? Jo, för att jublande kommer tillsammans med ordet fläckfria. Fläckfria och jublande. Det är synden i oss som orsakar terrorn. Som orsakar den här fruktan. Och när synden är borta så finns jubel. Och bara jubel kvar. Grekiskan för fläckfria, det kommer från offersystemet. Det är det ord som beskriver de djur som ska offras. De ska vara felfria. Felfria offer ska bäras fram inför Gud. Men vänner, vi är inte felfria. Men Kristus är felfri. Han är fullkomlig. I honom finns ingen brist. Så genom tron på honom får vi förenas med honom. Han är vår medlare. På korset tog han all den synd som är vår. Och han bar fram den inför Gud. Och han krossades under Guds vrede. I vårt ställe. Och i utbyte tillräknas vi hans renhet. Hans rättfärdighet. Och vi får förlåtelse och vi frikänns från lagens syndens krav. Så vi kommer inte bara stå inför Gud som överlevare. Att vi liksom är förlåta med ett blankt blad. Vi kommer att vara helt fria från skuld. Vi kommer att vara fläckfria. Det går knappt att föreställa sig. Skulle jag vara fläckfri? Jag har ett sånt långt. Det finns hur mycket som helst att anklaga mig för. Skulle det bara vara borta, menar du? Ja. Ja. Vi kommer att förhärligas. Vilket innebär att vår gamla natur kommer att dö. Synden kommer inte ens att närvara i våra liv. Vi kommer att vara heliga. Och i allt vi gör kommer vi att göra Guds vilja. Vi kommer att vara förhärligade för evigt. Hur länge lever vi? 80 år? 90? Vi lever ett andetag. Smaka på ordet evigt. Förhärligade för evigt. Så istället för trauma kommer vi att framställas jublande. Obeskrivlig glädje inför Guds härlighet i all evighet. Och nu säger texten att ära, majestät, välde och makt tillhör honom före all tid, nu och i all evighet. Om jag bara hade en timme åt att tala om Guds evighet, Guds oföränderlighet. Någonting av det mest grundläggande vi kan säga om Gud är att han är evig. Han är inte beroende av något annat för att vara den han är. Han är. Han är den han är och han är den han är i sig själv. Han är inte orsakad av någonting annat, vilket har mängder av konsekvenser. Men en av dem är att han inte står under tiden. Han är i ett enda är. Allt han är han i evighet. Vilket innebär att han bevarar oss i all evighet. Eftersom han är ära i evighet. Han är majestät i evighet. Han är välde i evighet. Och han är makt i evighet. Och det vill säga, han är före alltid. Alltså innan världen fanns är han den han är. Och bevarar oss. Fråga mig inte hur. I nutid är han den han är och han bevarar oss. Och i all framtid är han den han är och bevarar oss. Oförändrad i sin oändlighet. Han bevarar oss. En sista tanke innan jag slutar. Att Gud bevarar oss från fall. Det vill säga att Gud bevarar oss som kristna. Att Gud bevarar oss som bedjande, som lovprisande, som njutande av hans ära och härlighet. Det är en uppfyllelse av nya förbundet. Det står lovat i Guds ord. Hör, profeten Jeremia. Det är inte så ofta vi läser den här texten. Det borde vi läsa oftare. Otroligt stora, vackra ord. Jeremia 32. Vers 40. Jeremia, ja, slå upp det. Jeremia kapitel 32. Så det handlar om det nya förbundet. Vers 40. Gud säger: jag ska sluta ett evigt förbund med dem. Så att jag inte vänder mig från dem och slutar att göra dem gott. Och jag ska lägga fruktan för mig i deras hjärtan. Så att de inte viker av från mig. Har du sett det? Jag ska lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig. Så säger Herren, ett av de löften som är knutna till det nya förbundet, ett evigt förbund, säger han, är att Gud kommer att handla så att de som är födda av ande aldrig ska vika av från honom. Det står här svart på vitt. De kommer alltid att bevaras, inte av sin egen kraft utan av hans kraft. Vänner, det är vad Gud lovar i det nya förbundet. Så om nu detta förbund, om dessa villkor som är knutna till det nya förbundet, att Gud ska ta ut hjärtat av sten, han ska sätta in ett hjärta av kött, han ska bevara dessa människor, han ska aldrig låta dem vika av från honom. Om detta skulle bli sant, att han ska ge dem sin ande, så måste han friköpa dem med sitt blod. Och det gör han, vänner, när han gav sin enfödde son för sitt folks skull. När han friköpte dem, så friköpte han dem helt och hållet. När Jesus på korset ger upp andan och ropar det är fullbordat, att allt är fullbordat, så menar han att allt är fullbordat. Den nya födseln är fullbordad, det nya hjärtat, den heliga ande i deras liv, nya viljor, nya ögon, en ny riktning. Deras bevarande genom all tid fram till deras förhärligande i evighet. Allt är fullbordat. Det är vad evangeliet erbjuder. Det är vad Kristus åstadkom åt oss. När Jesus dog så fick alla Guds löften sitt ja och amen för oss. I honom. Det är en verklighet som friköptes i hans blod, genom hans blod. Så när vi hör vers 25 i Judas brev, så är det här vad vi ska höra. Gud har makt att bevara oss från fall och föra fram oss fläckfria och jublande inför sin härlighet. Varför? Jo, för att han är den enda guden, vår frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre. Allt kommer till oss genom Jesus Kristus, vår Herre. Alltså när ära, majestät, välde och makt, när allt det här förs in i mitt liv, in i mitt vacklande och veka hjärta för att rädda mig och för att bevara mig för ytterligare en dag, så kommer det genom Jesu blod. Det skulle inte finnas någon anledning för alla de här stora sakerna att vara verksamma i mitt liv om det inte vore för Jesu Kristi blod som har friköpt det, som har köpt det åt mig. Om jag inte vore en del i det nya förbundet, om han inte uppfyllde sitt löfte genom att ge sitt liv. All den makt som Gud utverkar i mitt liv när han bevarar mig kommer till mig. Och kommer till dig genom Jesus Kristus. Så den ära, majestäten, välde och makt som krävs för att bevara oss levande i Kristus. Dag efter dag. Den som lyfter våra hjärtan i tro och bön och förkrosselse och lovprisning och klagan inför honom. Den ära och den majestät, den välde och den makt som gör att vi fortsätter att be och förtrösta. Som bevarar oss i hans kärlek. Allt det beseglades på korset när han gav sitt liv för oss. Då blev det liksom förlossat för oss. Och därför, när vi tillskriver Gud ära, majestät, välde och makt, så gör vi det genom Jesus Kristus. Han är vår förebedjare, han är vår medlare för alltid. Det är genom honom som vi har tillträde till Fadern, genom den helige Ande. Så när Gud bevarar oss från fall, så är det på grund av Jesus Kristus, vår Herre. Det är någonting som har pågått sedan innan tidens begynnelse. Och det ska pågå i all evighet. För den som är i Kristus finns alltså inget att frukta. Jag ska avsluta med att läsa en psalm. Psalm 121. Psalm 121. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte låter han din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid. Så lyder Herrens ord. Låt oss be. Fader, vi önskar så att vi kunde förstå, omfatta djupet av dessa sanningar. Att du bevarar oss från evig tid. Fader, vi ber att det föder glädje och förtröstan i oss. Vi ber att vi inte missförstår det och att det leder oss till en sorts laglöshet. Utan att det för oss in i jubel, in i glädje i dig och vilja att leva helt och fullt i din kärlek. Å Fader, forma din församling utifrån de här sanningarna. Låt oss leva i den glädje som evangeliet ger. Låt oss leva i den härlighet som kommer till oss genom Jesus Kristus, vår Herre. Hjälp oss att dag efter dag skatta, att uppskatta, att älska Jesus Kristus mest av allt. Hjälp oss att älska dig av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av hela vårt förstånd och av all vår kraft. Fader, vi ber så i Jesu namn. Amen.